Ja, regeringen Rinnes första budget blev klar snabbt. Budgetmanglingen var över på en arbetsdag. Är den här budgeten realistisk och vilka konsekvenser kommer den att ha? Det diskuterar vi slaget efter 12 idag tillsammans med Matilda af Hellström som är sekreterare för internationella ärenden vid Samlingspartiet. Välkommen.
Tack.
Rebecka Åkers, ordförande för Finlandssvenska unga socialdemokrater. Välkommen.
Tack ska du ha.
Och statsvetaren Thomas Karv från Åbo Akademi. Välkommen.
Stort tack.
Jag heter Filip Sten. Ja, reaktionerna på statsbudgeten har ju inte låtit vänta på sig. Den har fått tack och beröm för till exempel mera pengar för utbildningen som vi hörde här just i nyheterna och en del infrasatsningar också. Men också kritik för att inkomstsidan är rätt diffus. Det bygger på en höjd sysselsättningsgrad, men hur det här egentligen ska gå till hänger till stor del på faktorer som står utom regeringens kontroll. Vi ska låta oppositionen börja. Matilda af Hellström, hur ser du på den här budgeten?
Tack. För det första så är den ju, som det redan har framkommit, flera olika nyhetskällor under de senaste, var det 18 timmar sedan budgeten kom ut, att den är baserad på en grund som de facto inte finns. Statsminister Antti Rinne sa redan i juni att man inte kan bygga eller införa fler utgifter utan att ha klara och tydliga siffror för var inkomsterna kommer ifrån. Och det sa han, och de här inkomstkällorna måste vara kontrollerade och bekräftade av finansministeriets tjänstemän. Dessvärre så ser vi nu att regeringspartierna har byggt ihop en budget där man sätter pengar till flera olika saker som alla är i stort sett bra. Vi behöver utbildning, vi behöver infrastruktur och så vidare. Men den stora frågan är att varifrån kommer pengarna?
Borde man ha varit mer återhållsam, tycker du?
Absolut, eller så borde man ha infört fler sysselsättningsåtgärder för att höja den här sysselsättningen. Att man talar hela tiden om att det ska finnas 60 000 nya arbetsplatser och 75% sysselsättningsgrad. Men det är bara tomma ord om man inte presenterar åtgärder för hur man kan nå de här siffrorna. Och desto mer folk vi får in på arbetsmarknaden, desto mer skatteinkomster för staten och samtidigt går en hel del socialskyddsutgifter ner.
Rebecka Åkers, Socialdemokraterna.
Ja, jag håller inte riktigt med vad Matilda säger här om att sysselsättningspolitiken på något sätt skulle vara för vag. De hade ju en hel lista på 25 stycken olika åtgärder som vi kan förbättra sysselsättningen på. Jag vet inte om du vill ha 30 eller 40 eller
nej, absolut
vad som ska
inte.
Vara
frågan är ju att om det ska vara konkreta eller inte. Jag vet inte, för all del kan man det är positivt att man förbättrar det här lönstödet, palkkatuki, är det kanske på svenska. Men det finns så många andra åtgärder som regeringen bara har låtit bli att ens röra i, utan fortsätter att lyfta fram att det här att det ska vara 75%. Men de facto så saknas.
Nej, jag tycker förstås att det är imponerande att de verkligen har gått åt arbetslöshetens och den lägre sysselsättningens orsaker, vilket förstås beror på helt strukturella orsaker som att det är geografiska orsaker eller att det finns missmatchningar i utbildning och jobb som finns. Och de har de verkligen gått åt genom att på vissa olika sätt försöka göra T-centralernas service till arbetslösa mer individuell. De har gjort det genom att försöka de planerar att göra någon typ av Tinder-matchning för arbetsgivare och arbetstagare, vad de diskuterar. Och så skulle de också göra förflyttning, geografisk förflyttning för arbetstagare, så skulle de göra skattefritt för arbetsgivarens sida. Och jag tycker verkligen inte bra att de har gått åt de här strukturella orsakerna, snarare än att bara tro att orsaken till arbetslöshet är att arbetstagare är lata, eller att arbetslösa är lata, vilket förstås var vad den förra regeringen trodde i och med sin aktiveringsmodell.
Thomas Karv, hur skulle du beteckna den här budgeten?
Väldigt optimistisk är nog den här första reaktionen jag hade.
Är den överoptimistisk?
Ja, till en viss del absolut. För jag menar att det här statsbudgeten är ju som ett naturligt resultat av det regeringsprogram som beslutades om i juni. Det regeringsprogrammet så beslutades om på sådana grunder som idag redan har ändrats kring hur läget såg ut då. Jag såg ju Etla kom för några veckor sedan ut med att tillväxtprognosen för Finland 2019 ska vara 1,1%. Och budgeten är uppgjort på en 2% tillväxttakt årligen. Så jag menar, redan nu har ju dessa parametrar ändrats. Och när man då fortsättningsvis eftersträvar att uppnå alla de mål som sätts upp i regeringsprogrammet redan i den första budgeten, så kan det absolut tyckas överoptimistiskt. Och det finns ju nog helt klara risker att de går ut lite för hårt och tvingas redan krypa till korset när budgeten för 2021 ska göras upp nästa år.
Rebecka Åkers.
Det som jag tycker är intressant där är förstås att tillväxten beror ju på vad som händer i landet, och om staten då beslutar att göra massa investeringar i till exempel utbildning, till exempel i hälsovården, att få flera skötare till på plats, att göra infrastrukturprojekt, så naturligtvis leder det här till flera arbetsplatser, vilket leder till mera skatteintäkter och leder till större, större tillväxt på hela landet. Också med tanke på att regeringen nu har satsat på att stöda innovationer för framtiden och att stöda, göra situationen lättare att anställa till exempel för små och medelstora företag, så tror jag att de faktiskt kommer att klara av att när lågkonjunkturen kommer, vilket den kommer att göra, klara av att situationen, att vi klarar oss bättre i Finland än vi gjorde tidigare, då vår ekonomiska struktur har varit väldigt ensidig.
Handlar det här nu bara egentligen om det att det här är en helt diametralt motsatt politik än vad den förra regeringen förde? Vad säger Matilda av Hellström?
Ja, alltså utgångspunkten som förra regeringen hade då i 2015 så helt annorlunda ut än den utgångspunkt vi har idag. Och förra regeringen valde att genast skära hårt för att förbättra situationen. Och efter det så har man sett en progressiv förbättring. Man kan tala om utbildningspolitik. Där kom U-svängen kom redan under förra regeringsmandatet. Detsamma gäller biståndsstödet och utvecklingspengarna. Så den kurvan började gå upp igen i och med att man gjorde de här svåra besluten i början, för att sedan vara säker om att man har den där stabila grunden att bygga vidare Finlands ekonomi. Däremot nu så verkar det som att regeringen har gjort bokstavligen motsatta saker och först gått och satt pengar till olika saker och hoppats att de där inkomsterna kommer. Men det är inte, man kan inte bygga nationalekonomi på hopp.
Rebecka Åkers.
Nej, man ska bygga nationalekonomi på det sättet att när det går dåligt för landet så då gör man investeringar, och när det går bra för landet så då kan man skära ner lite i stöden, för att då gör situationen mer jämnt för befolkningen som helhet. Den förra regeringen gjorde så att när det gick väldigt dåligt för hela samhället så skar de för de som hade riktigt svagt, så att de som hade bra i samhället redan hamnat bättre. Och jag skulle inte säga att vi har någon typ av bevis på att det är förra regeringens politik som har lett till den bättre situationen vi har just nu. Det är snarare bara konjunkturväxlingar. Det finns otroligt många olika folkgrupper som led väldigt mycket av den förra regeringens politik. Jag talar om arbetslösa, jag talar om barnfamiljer, jag talar om studeranden. Och vi kan inte skära mer i dem fastän vi sitter nu i mer en ekonomisk hälsosam situation. Nu måste vi verkligen investera i dem och se till att när situationen blir sämre kan vi också ta hand om dem i samhället.
Matilda av Hellström.
Jo, jag skulle, min poäng blev på hälften när jag började fundera på hela den här regeringen och det här hopp-poängen. Men min poäng var ju det att utgångspunkten är annorlunda, och just när man ser på den globala situationen så ser den ganska dålig ut just nu, och man har läst mycket om Tysklands ekonomi och så vidare. Så därför är utgångspunkten på många sätt och vis sämre för den här regeringen än 2015, och om Finland nu skulle gå in i en depression och tillväxten skulle minska eller gå på minus, så det skulle vara en otroligt stor utmaning att få det att gå ihop. Och då är det, tror jag, få i det här landet som skulle vilja vara i finansminister Mika Lintilas skor. Ja. Mm.
Jag tycker att det är väldigt imponerande att regeringen har valt att investera i sådana projekt som har att göra till exempel med motverkan av klimatförändringen. Att satsa extra mycket forskningspengar på just sådana projekt, eftersom det är någonting som kommer att vara mer attraktivt på hela världsmarknaden i framtiden, och jag tror att det verkligen kommer att stärka vår Finlands ekonomi på lång sikt.
Thomas.
Ja, det är precis som Matilda säger, att förutsättningarna den förra regeringen tog över just ser ju helt annorlunda ut än vad den nuvarande regeringen har. Jag menar att förra regeringen såg direkt sanningen i vitögat och insåg att vi måste göra vissa sorters nedskärningar och lägga hela befolkningen på ett visst typ av talk för att komma ur det här lågkonjunkturen som vi har varit inne i under en lång period. Och det är klart att ingen regering vill ju som kära i utlandsbistånd höja skatt, där kära utbildning och sådana saker. Och mycket möjligt om den förra regeringen skulle fått fortsatt den här perioden, kanske de också skulle ha gjort liknande insatser som nuvarande regering gör, att höja mer pengar till utbildning och så vidare och så vidare. Så det vet vi inte. Det enda vi vet är att nuvarande regering har en bättre grund att jobba vidare från, tack vare att förra regeringen tog de nödvändiga besluten som behövde tas. Dock kan man ju då också spekulera i om det var att den tillväxt som förra regeringen såg till att vi fick, högre sysselsättningsgrad, var en direkt effekt av den politik de förde eller en direkt effekt av den globala högkonjunktur som sammanföll med regeringsperioden. Det är väldigt svårt att säga. Men precis som Matilda säger också, att det är väldigt mycket som tyder på att vi har en recession på kommande. Tyskland håller på att sakta in och sånt kommer ju direkt inverka negativt på också Finlands möjligheter. Men slutligen också, har jag också Rinne insett detta. Jag såg i någon intervju att han sa att mycket tyder på att det är sämre tider på väg globalt. Men därför försöker han ju också höja den inhemska köpkraften som ett sätt att motverka den globala konjunkturnedgången.
Mm-hmm. Men har en finsk statsbudget de resurserna att verkligen höja den inhemska köpkraften också så att det motverkar en global recession? Eller är det bara att hoppas?
Ett direkt sätt är ju genom att sänka skatterna för låginkomsttagare och medelinkomsttagare. Alltså är det den befolkningsgruppen som faktiskt omsätter de extra pengar de får i ekonomin. Jag menar, det ger ju ändå som en direkt effekt.
Rebecka Åkers.
Vilket regeringen också har gjort, eller ja, det finns också med i deras regeringsprogram. Definitivt att öka köpkraften nationellt är också särskilt för de här människorna som verkligen spenderar sina pengar direkt i ekonomiska hjulen är verkligen en bra sak att göra. Men som jag sa här tidigare, det är också viktigt att vi gör sådana investeringar som kan skapa en ekonomisk struktur där vi inte är så känsliga för ekonomiskt globala konjunkturväxlingar som tidigare. Till exempel när Nokia föll, så blev det jättestort problem i Finland för att vi hade de här väldigt stora industrierna, vi hade skogsindustrin och vi hade pappersindustrin och tunga maskiner, det var liksom så som Finland gick framåt. Om ekonomin går dåligt för alla dem och våra exportpartner, till exempel Ryssland, när de hade sina problem där stora, om vi har en alldeles för ensidig struktur i vår politik så kommer vi att påverkas jättemycket av globala konjunkturväxlingar, men den här regeringen som gärna vill satsa på inte bara inhemsk köpkraft utan också forskning för framtiden, så de skapar för sig mycket bättre förutsättningar för Finland att klara sig också i framtiden i en lågkonjunktur.
Absolut, jag håller med att de här investeringarna som har gått i utbildning och speciellt forskning är ytterst viktiga för att Finland ska klara sig i framtiden också globalt. Samtidigt så är det ett faktum att Finland inte kan etablera sådana åtgärder att man skulle helt kunna isolera sig från det som sker globalt. Att om vi då talar om Tyskland som redan nämndes, vi kan också tala om handelskriget mellan USA och Kina. Det händer hela tiden och det har en direkt påverkan på hur Finland utvecklas och hur Finland också placerar sig globalt. Jag skulle också säga att det här med miljö och klimat är jätteviktigt och att man har möjlighet att hitta innovationer inom sådana fronter där man kan hitta miljö- och klimatvänliga lösningar. Och där har ju Finland redan varit ledande på många sätt och vis. Men ett ställe där vi från Samlingspartiet saknar åtgärder från regeringen är ju givetvis förbränningen av torv. Och det här företagsstöd som nu ännu existerar för förbränningen av torv. Och det har speciellt de gröna motsatt sig men tydligen inte fått fram i regeringen.
Torven är ju en viktig fråga för framförallt Centern. Och vi ska återkomma till Centerns sits. Rebecka Åkers, du bara mod.
Nej, jag skulle bara säga att det är väldigt bra att du tar upp klimatförändringen här som en fråga, för det är förstås ett väldigt centralt tema också i den här regeringens budget. Jag är verkligen glad över att vi nu har en regering som verkligen satsar på en ekologiskt och socialt hållbar tillväxt. Den här regeringen har som fokus att Finland ska bli koldioxidneutralt år 2035, vilket kan jämföras med förra regeringen där förstås Samlingspartiet satt med som inte nämnde någonting om koldioxidneutralitet. Men i alla fall, jag är väldigt glad att fastän kanske torven inte har gått så hårt som man skulle ha velat, så har man gjort helt klara investeringar man kommer att göra helt klara investeringar i kollektivtrafik, att göra det lättare att cykla och gå till exempel. De vill höja bränsleskatten och förstås satsa en massa pengar i forskning för miljövänliga innovationer. Så jag tycker verkligen att det är bra att man har tagit det här på allvar.
Om vi tittar på sista raden i den här budgeten så det där, blir det ett underskott på ungefär 2 miljarder euro. Statens skuldsättning ökar. Hur illa är det egentligen? Pengar är ganska billiga just nu.
Pengar är ganska billiga just nu. Det är, vad heter det, styrräntan har varit väldigt låg eller på minus ett tag. Och att ta lån är ju förstås aldrig en bra långsiktigt hållbar strategi, men det är inte så dåligt som folk verkligen talar om. Det påverkar inte reala ekonomin särskilt mycket. Finlands credit rating, eller heter det kreditvärdering?
Kreditvärdighet.
Kreditvärdighet är fortfarande bra. Vi är inte överhuvudtaget lika belånade som många andra västländer som man tror att det går väldigt bra för. Till exempel om vi talar om USA, de har över 100% lånsättning medan vi är runt 60%. Så heter det, pengar är billiga just nu och jag tycker inte att det här är ett större problem. Vi behöver framtidsinvesteringar och de kostar.
Jo, vi behöver framtidsinvesteringar, men man skulle minska på mängden lån som tas till exempel genom att införa ordentliga konkreta sysselsättningsåtgärder, och då räknas inte en Tinder-app som en konkret åtgärd. Det låter helt absurt att vi har statsministern som talar om att vi ska ha en app som baserar sig på en dejtningsapp för att hitta jobb, utan se över socialskyddssystemet till exempel för att få mera människor på jobb.
Ja, alltså, om man nu säger lån, lånar pengar på det sättet är ju inte en katastrof, precis som Rebecka var inne på. Finlands skuldbörda är ju ändå inte på en så hög nivå som att det skulle vara ett problem. Och det är klart att förra regeringen tog ju också sitt ansvar och började betala av på statsskulden. Men om man nu ser på den rekommendation kring länders statsskuld inom eurozonen som kommer från EU, att det ska ligga på under 60% av BNP, och Finlands för tillfället är väl där runt 59% av BNP. Att jämföra med till exempel Grekland som har någonting runt 180% av BNP, och Italien är väl 140-150% av BNP, så då talar vi om riktiga krisnivåer. Så att Finland nu det här året kommer att ha en minusbudget på 2 miljarder som också måste låna med pengar, ser jag inte på kort sikt som ett problem. Men ifall det här blir en vana att varenda statsbudget görs upp med lika stort glapp mellan utgifter och inkomster, så då börjar vi nog faktiskt, måste se mer oroligt på det här så att säga.
Precis. Det kommer mer pengar till utbildning och undervisning, 350 miljoner euro totalt, varav merparten på grundskolan och småbarnspedagogiken, men också 60 miljoner euro till universitet, högskolor och yrkesutbildningen. Vilken betydelse har det här?
En jättestor betydelse, och Samlingspartiet har också valprogrammet och hela valkampanjen lyft fram utbildningen och vikten av utbildning, speciellt då högskolorna. Och från Samlingspartiets sida så är vi nöjda att det kom 60 miljoner. Det var lite märkligt hela den här, då när finansminister Lintilä gjorde sitt förslag, och det var 15 miljoner, och så såg det nästan ut som ett litet skådespel som Centerns ministrar höll på där för att sen få det här 60 miljoner, men vi är nöjda.
För Socialdemokraterna är förstås utbildningen också väldigt viktig. Vi har också framhållit det ganska mycket i vår valkampanj före valet. Jag tycker att det är jättebra att vi har satsat så här mycket pengar i utbildningen. Finlands konkurrenskraft i flera tiotals år har varit vår utbildning. Man har liksom vallfärdats till Finland för att se att varifrån kommer den här bra utbildningen, varför är de så bra på utbildning. Men om man kollar på listorna de senaste åren så har vi sjunkit ganska mycket i PISA-undersökningarna, så det här Finland bra utbildningsland har snarare varit en utopi än den riktiga verkligheten på senaste tiden. Så jag är verkligen glad att vi verkligen satsar på att föra oss tillbaka där till nummer ett, så att vi har något Asia att bygga på.
Ja, självfallet också från min sida som arbetar på universitet, så tycker jag förstås att det är väldigt positivt. Och inte bara att det kommer till universitet, men även till första stadiet och andra stadiets utbildningar får också mera pengar. Och en annan sak också, som att de ska höja kommunandelarna, eller statsandelarna till kommunerna med 9%, som ser som extremt viktigt. Eftersom att det är många kommuner som verkligen har blött de senaste åren och haft x antal minusbokslut på rad. Om jag talar om min hemkommun som ett konkret exempel på det här. Och dessa pengar är över en miljard extra som nu ska ut till kommunerna baserat på denna budget. Och detta är extremt behövliga pengar.
Och jag vill också framhålla åt att de förstås också har fokuserat på att höja läropliktsåldern till 18 år, vilket jag tycker är väldigt, väldigt positivt för bland annat ungas utslagning och vår utbildningsnivå som helhet. Och att också satsa mera pengar på skolhälsovården och elevers mentala och fysiska hälsa, vilket är jättebra.
Precis. Klimatåtgärderna, de har ni berört här ett flertal gånger redan under den här sändningen. Den här regeringen gick ut med en väldigt offensiv och ambitiös inställning till klimatåtgärder. Ni nämnde redan här de här forskningsanslagen. Men sådana konkreta åtgärder, så då ser vi just då, till exempel då den här höjda bränsleskatten. Men kan man nu räkna det som en klimatåtgärd? Det är ju en sak som så gott som alla tidigare regeringar har använt. I alla statsbudgetar så höjs bränsleskatten en aning. Och så har vi torven. Uppfylls de här klimatlöftena här?
Ja, så ett konkret insats för klimat som de redan har gjort är ju att under stundande EU-ordförandeskap som Finland nu innehar har de beslutat att alla möten kommer att hållas i Helsingfors istället för utspritt till resten av landet som tidigare varit kutymen. Som då har varit som ett konkret sätt att på något sätt minska på resandet och olika typer av utsläpp. Så det är som ett konkret sak.
Ja, målet för regeringen är ju förstås att bli koldioxidneutralt år 2035, vilket är ju en målsättning, men det som klart måste då stödas av åtgärder. Det är ju förstås inte bara de här anslagen för forskning och bränsleskatten som har gjorts. Bland annat så har man ju också tagit bort företagsstöd som är miljöfarliga, har man satt in i den här budgeten. Man har satt satsningen på att satsa på cirkulär ekonomi har man talat om, och förstås de här infrastrukturella satsningarna på kollektivtrafiken som förstås förhoppningsvis kommer att minska privatbilismen. Så fast den bränsleskatten i sig kanske inte den här absolut mest revolutionerande förändringen, så finns det ändå andra saker man har gjort. Man vill också satsa på biogas och till exempel att göra det utöka laddningsstationerna för elbilar, vilket också är helt bra åtgärder.
Men alltså, får jag bara fråga här gällande de här företagsstöden, för igår sa finansminister Lintilä i Yles A-studio att det inte kommer några fler det här, att man inte kär längre från de här miljöfarliga företagsstöden. Så här är två olika budskap från regeringen, och det är lite otydligt vad regeringen egentligen meddelar när finansministern ofta verkar ha en annan linje än resten av regeringen.
Här var ju då just ett exempel på de här miljöfarliga företagsstöden som de kallas. Så det gällde, men nu kommer jag ihåg termen, ett paraffinbaserad diesel. Ett företagsstöd som uppgår till ungefär 120 miljoner euro per år, alltså i sänkt bränsleskatt, då främst för yrkestrafiken, om jag förstått saken rätt. Om man tar bort det här, det kan ju inte ha en sysselsättande effekt om det blir dyrare för lastbilstrafikanterna att köra.
Snarare kommer det bara att göra det enklare att hitta då alternativa affärsmodeller där man inte använder just den här typen av transport.
Knappast, och så finns det också när man talar på personnivå, så finns det en massa arbetare som är pendlare som är fullständigt beroende av att ha en bil för att komma till jobbet. Och det är ett faktum, vi lever i ett enormt stort land. Och då så, genom att göra det här så påverkar man den här familjens inkomster och utgifter mera än att försöka stödja forskning, vilket för all del också regeringen gör.
Så därför är det då väldigt bra att man har då liksom vägt upp den här höjningen i bränsleskatt med, som jag sa, satsningar i biogas för att man ska kunna göra om sin bil lättare, kanske till en biogasbil, och mer utökade laddningsstationer för elbilar.
Precis. Är det i det här ekonomiska läget, är det nu rätt tid att lägga resurser på klimatåtgärder? Eller borde man istället då liksom stimulera till
Jag tycker det här är en jätteproblematisk fråga som kommer fram hela tiden, att ska man välja ekonomisk tillväxt eller klimatåtgärder, men ofta utesluter inte den ena den andra överhuvudtaget, utan vi lever, och speciellt i Norden har vi lyckats skapa samhällen där ekonomisk växt och klimatåtgärder inte utesluter varandra, utan genom att göra klimatåtgärder, så till exempel när man talar om företag och olika innovationer, så det kan leda till ekonomisk tillväxt.
Ja, precis som Matilda säger, att det ena utesluter ju inte det andra. Jag är ju väldigt glad att vi har regering och generellt synsätt i Finland på politik, att vi gör långsiktiga insatser som ska ta över tid och inte bara se på den vad som kan ge oss mest röster om 4 år i nästa riksdagsval, utan vi ser på ett längre perspektiv. Och precis som satsningar på utbildning är också någonting som ger effekt på sikt. Och satsningar på klimatet är ju extremt viktiga av diverse orsaker som global uppvärmning, att måste göras fast det kanske inte finns något riktigt tillräckligt stora ekonomiska incitament att göra det för en 4-årsperiod. Men att ändå tar man tuffa beslut som nog kommer ändå kännas för vissa.
Jag håller med båda föregående talare här verkligen. Det är verkligen rätt tid. Det här borde ha gjorts för 4 år sedan, det borde ha gjorts för 8 år sedan. Vi kan inte vänta längre. Det finns bara ett visst antal år vi kan motverka klimatförändringarna innan våra samhällen som vi känner till det faller ihop. Så det är definitivt det rätt tid, och som de tidigare har sagt, här i Norden har vi varit väldigt bra på att också dra nytta av det här. Om ni kollar på alla våra stora börsnoterade bolag, så har allihopa någon typ av ekologisk hållbar lösning, och det är sådana lösningar som de försöker erbjuda.
Bland de här klimatåtgärderna som då inte syntes av i budgeten, så var det ju då torven som fortfarande det där är ett helt realistiskt och användbart alternativ som energi i det här landet. Torven är ju viktig för centern främst. Om vi tar ett hopp från torvet till centern, hur ser ni på centerns sits i den här regeringen? Man ledde den förra regeringen och nu tvingas mer eller mindre göra en U-sväng i många saker.
De har nog en väldigt svår sits, för de vill ändå försöka försvara de goda beslut som förra regeringen tog, som faktiskt har gett den regering den grund som de har. Och det är klart att deras legacy, så att säga, kommer att bli baserat på vad den regering gör med den grund som de har skapat. Och jag tror ju nog att Mikael Lintilä som finansminister har ju nog fått svälja en del sådana saker i denna statsbudget som han verkligen inte skulle ha velat ifall Centern på egen hand skulle ha styrt denna regering. Så jag tror ju nog att inte kommer man att se någon opinionsskiftningar i stödet för Centerpartiet baserat på denna statsbudget i alla fall.
Matilda, helst.
Centern har ju fått in många av deras målsättningar in i regeringsprogrammet. Det kan man i alla fall säga, att Centerpartiet hade erfarna förhandlare så här utifrån sett i alla fall. Jag tror att Centerpartiet har en svår sits, men de gör sitt yttersta. De har fått in sådana skrivningar i regeringsprogrammet som borde hålla fast det där. Att till exempel att man inte kan ta bort den här aktiveringsmodellen utan att det finns ersättande åtgärder. Så nu så ska regeringen ta bort det, men det verkar inte finnas ersättande åtgärder. Sådana skrivningar har Centern fått in, och nu får vi se att hur regeringen kommer att agera. Att följa de regeringsprogrammet eller flytta de sig vänsterut. Och det som är också intressant är ju det att Katri Kulmuni har en lite mera vänsterprofil. Mycket mer vänster än Juha Sipilä. Så att vi får se hur Centern klarar sig under hennes ledning.
Rebecka Åkers.
Ja, som Matilda här sa tidigare, så har ju Centern helt klart fått in ganska många skrivelser i regeringsprogrammet. Man kan ju helt klart se det på bland annat de landskap som talas om där. Det kommer ju inte att göra så mycket åt ännu i den här budgetrundan, men i alla fall som de kommer helt klart att ha ett stort inflytande, vilket är ju en bra position för dem att vara i, eftersom de gjorde ju ett katastrofdåligt val verkligen. Sipilä sa ju verkligen att det här var, vi var valets förlorare, att det gick riktigt, riktigt dåligt för oss. Så att de alls får sitta med och påverka, så är ju, och att de har fått en så stor roll i regeringen som de har, så är ju hemåt för dem. Och som vi talar om att vänstern har gått mer av, att Centern har gått mer av vänster, så det såg vi ju redan före valet. Ungefär en månad före valet, då regeringen föll, så såg man redan i hur de hade svarat i olika valkompassar och hur den ställning de tog i saker, att de hade gått väldigt mycket vänster jämfört med sin politik bara för en vecka sedan. Så ja.
Precis. Nu sen den här budgeten presenterades, så i till exempel i Österbotten har man varit väldigt nöjd. Det kom mera pengar till Vasa centralsjukhus och till järnvägen. Utbildningsminister Li Andersson från Vänsterförbundet har satt mycket personlig prestige i de här pengarna till högskolorna och för att få bort aktiveringsmodellen, för att nämna ett par exempel. Det verkar lite här som att regeringspartierna alla fick igenom liksom sina viktigaste käpphästar eller vallöften. Vad säger du, Thomas, ja, Thomas Karv? Var det här nu en sån här, nu ska nog allting liksom levereras på en gång eller?
Ja, alltså, jag håller nog med om den analysen absolut, för att de försöker fullfölja det regeringsprogram de kom överens om till punkt och pricka.
Fast men redan år ett?
Redan år ett, för att de vet att ifall man inte redan från början har den här gemensamma agendan och alla får någonting, så kan det ju bli svårt över tid att hålla ihop en regering ifall något av partierna känner att de andra har fått mer än vad det specifika partiet har fått. Och när det nu ändå är fem partier som ska samsa samma regering, så är det nog viktigt att alla partier får något ben att tugga på och visa upp.
Jag håller inte riktigt med om att de skulle ha velat gå igenom precis allting nu från år ett. Vi har inte, det har inte riktigt talats om någon reform av familjeledigheterna ordentligt. Det har inte talats om någon reform av socialskyddet ordentligt. Det är snarare att det lite har vi framåt. Naturligtvis är det viktigt att vi gör investeringar redan nu, för att de positiva intäkter vi får av dem kommer då sen att synas i slutet av perioden, så att man verkligen ska kunna liksom få igenom allt man vill få igenom. Men jag tycker att det är viktigt faktiskt att man inte gör allting på precis en gång, utan man verkligen satsar tid och kunskap och att göra bra förberedda reformer, till exempel vårdreformer, för det gjorde ju inte förra regeringen och det slutar ju som det slutar. Så de sakerna som man verkligen måste direkt åtgärda tycker jag att de har åtgärdat, men det finns ändå en del som de har låtit vänta på.
Matilda av Hellström.
Ja, alltså jag återkommer till sysselsättningsåtgärderna. Jag börjar låta som en robot som har gått sönder när jag upprepar saker. Men det hänger ju på att man får upp den där sysselsättningsgraden för att staten får de inkomster så att vi har råd med de välfärdsutgifter som vi ändå vill ha i Finland, som är en nordisk välfärdsstat.
Med det sätter vi punkt för slaget efter 12 idag. Tack Matilda av Hellström, Samlingspartiet, tack. Rebecka Åkers, Socialdemokraterna, och Thomas Karv från Åbo Akademi. Jag heter Filip Sten.